Podplay.
Gott nytt år önskar vi
från Mordfabriken.
Exakt. Karin Londré och jag, Anna Sandell, vill önska er varmt välkomna till 2025. Året fullt av möjligheter.
Nej, men alltså så många möjligheter.
Eller hur?
Eller?
Jag vet inte. Hoppas det.
Jag hoppas också verkligen, verkligen det. Jag är ju bakis och i Spanien här. Och just nu känner jag inte, alltså du vet, det känns inte som att jag ens, alltså som person är liksom full av möjligheter, om du fattar.
Jag fattar, man brukar ju känna så.
Alltså vad är motsatsen till möjligheter?
Misslyckanden.
Japp, det är jag full av. Stängda dörrar. Full av stängda dörrar och misslyckanden.
Bra, bra, gillar det.
Hur känner du dig då?
Ja, men pumped.
Fucking pumped, man.
Och, ja, men helt ok.
Helt ok, okej, bra. För det är ju du som ska berätta om ett fall den här veckan. Nästa vecka är vi tillbaka med ett helt vanligt avsnitt där vi gör varsitt fall. Men idag är det The Anna Sandell Show, eller hur?
It truly is. Mm. Och jag fick ju liksom ta ett omtag, eftersom förra veckan, när vi spelade in sist, så insåg jag att jag redan hade gjort fallet. Så att det här är curated manus från mitt håll.
Men jag tycker att du låter stark. Alltså du sa precis innan nu precis att du fick en skräck att du hade gjort även det här fallet tidigare. Men vi har bestämt att om det är så, då kommer jag inte säga någonting, utan då får det bara vara så. Då får ni höra.
Och ingen annan heller.
Då blir det en repris. Och det var det. Yeah.
Det var det.
Men du, vad är det du ska berätta om för fallet?
Ja, men det här är en home intruder story.
En inbrottssituation.
Ja.
Mm.
Okay. Ja, inbrott, överfallssituation.
Okej.
Okay. Läskigt, men ingen dör, kan jag säga.
Det låter ju bra, måste jag säga, efter förra veckans situation.
Ja.
Sätt igång då.
Jag sätter igång.
Nu kör vi.
Nu kör vi. Jag ska bara ta en klunk kaffe. Jag tror att jag behöver det.
Kaffe.
Det var väldigt varmt. Ja, som sagt, jag fick ju göra om mitt manus. Och tur var väl det, höll jag på att säga. För att jag hittade ett fall som faktiskt delvis utspelade sig då på, alltså nyårsdagens morgon. Nej. Dagen efter nyårsafton. På liksom natten. Nyårsnatten, men det är, ja, du vet, 2021, årsskiftet. Oj. Där.
Ja, ah, jag fattar.
Så jag tänker att vi börjar där helt enkelt. Det är alltså nyårsafton och Morgan Metzer, en frånskild tvåbarnsmor i Canton, Georgia, var hemma hos sin vän och affärspartner Nicole för att ha ett lugnt nyårsfirande tillsammans. Morgans barn, ett tvillingpar, en pojke och en flicka som var 8 år gamla, var hemma hos Morgans syster som bodde i Florida över nyår. Och de ville liksom bara vara de två, Morgan och Nicole, och ha det så här super, super chill. För att det hade varit ett hektiskt år på alla fronter. Morgan och Nicoles företag, en inredningsfirma, gick som tåget och de hade haft ett, vet, rent topp år affärsmässigt, och privat så hade Morgan gått igenom en skilsmässa från hennes man Rod. Rod och Morgan hade träffats redan när de gick i high school. Morgan var 14 och han var 17 när de träffades, och det hade varit sån himla stormande romans. De blev superkära i varandra och Rod var så stolt när han presenterade Morgan för hans familj. Och han var världens mest omtänksamma pojkvän. Han gjorde allting för henne. Han ställde upp i vått och torrt. Han skämde bort henne. Och du vet, det var så här. Allt, han typ dyrkade marken hon gick på, verkligen.
Det känns lite väl.
Men det beskrivs som något gulligt liksom. De är unga, de är jätteunga när de träffas. Men, och sen då när Morgan var 21 år 2009 så gifte de sig. Och det här beskrivs också som the perfect American wedding. De, du vet, var som fin utomhusceremoni. Hon var en jättetjusig brud och de var liksom over the moon av allting. De åkte på en bröllopsresa, allting var toppen. Och men 8 månader efter att de hade gift sig så gick Rods bror bort, bara 19 år gammal. Han har varit sjuk i leukemi länge. Och det här tog såklart otroligt hårt på Rod. Och Morgan var då hans absolut största tröst. Kort efter att brorsan hade gått bort så blev Morgan gravid. Men även det skulle sluta i en stor sorg för de två. För deras första bebis som föddes typ knappt 3 veckor för tidigt döptes efter Rods bror men dog efter bara 18 dagar med, på grund av ett medfött hjärtfel. Så du vet, 2 otroligt sorgliga händelser på mindre än 2 år. Och det var ju liksom bara sånt mörker för dem. Och mitt i det mörkret, 3 månader efter att deras lilla bebis hade gått bort, så kom då till slut en otroligt glad nyhet för dem. Morgan var gravid igen och inte bara med en bebis utan med 2. De skulle få tvillingar. Och 2012 så föddes de här bebisarna och man kan ju tänka sig hur körigt det blir med 2 bebisar och det var ganska tufft för dem liksom. Och det blev ännu tuffare när Rod 1 år efter att bebisarna fötts blev av med sitt jobb. Och jag säger jobb, men det är lite otydligt vad han faktiskt jobbade med. För att han verkar varit lite så här av en allsysslare. Och det som gjorde att han liksom blev av med typ allting han hade var hans ena jobb då, som var daytrading. Alltså han satt och köpte och sålde aktier på egen hand liksom hemma från kammaren.
Hur blir man så av med det jobbet?
Nej, men jag tänker att han blev av med det som gjorde att han kunde köpa typ alla sina pengar. Så han gjorde så här några dåliga investeringar och det är ju typ som att spela på lotto. Alltså du vet att det är så här, det är ju så sjukt snabba upp- och nedgångar.
Så kul om man ger sig själv sparken.
You're fired. Nej, men och samtidigt som han liksom förlorade sin största inkomst, eller vad man ska säga, blev av med typ allt, alla hans pengar, så började Morgans bolag ta fart. Hon, du vet, det gick jättebra för henne. Och det här borde ju ha varit en bra grej för alla inblandade, men det här gjorde Rod skitsur. Han hade förlorat allt medan hans fru då började bygga värsta bolaget själv. Så äktenskapet blev liksom sämre och sämre och till slut 2020 så bestämde sig Morgan för att hon ville skilja sig.
Det är sjukt jävla vanligt det där är.
Alltså att man inte kan glädjas med
att en kvinna
som
liksom, citat så, går om en man i en relation och att han bara verkligen inte löser det.
Nej, det är så pinsamt. Så det hade varit liksom ett tufft år. Planen var då på nyår att äta middag och kolla fyrverkerier. Och sen skulle Morgan liksom åka hem typ direkt efter 12-slaget. Men redan liksom vid 10-tiden, eller om det till och med var ännu tidigare, så bestämde sig Morgan för att hon ville åka hem. Hon var skittrött. Och Nicole, då, hennes bästa kompis och affärspartner, försökte övertala henne att stanna. Och du vet, vad så här, nej, vi får ju aldrig, kom igen, och så. Men Morgan var helt beslutsam på att hon skulle hem. Hon körde hem till sitt tomma hus. Hennes barn var ju i Florida och Rod hade flyttat ut. Hennes hund var hemma och hon gick och la sig ganska direkt när hon kom hem. Sen vaknade hon vid 12-slaget för att hunden skällde. Så då gick hon ner för att lugna hunden innan hon gick och la sig för att sova igen. Kort efter att hon har gått och lagt sig igen så hände någonting skitläskigt. I dörren till hennes sovrum stod helt plötsligt en helt svartklädd och maskerad man. Han stod där med så knutna nävar och stirrade på henne innan han helt plötsligt hoppade på henne och satte sig gränsle över henne. Han han började slå henne, först med bara händerna, och sen tog han fram en pistol som han hotade henne med, och sen började han slå henne med pistolkolven liksom. Han satte buntband runt hennes handleder, du vet, handfängsel runt hennes händer, såna plastband, och sen förgrep han sig på henne sexuellt. Och hon blev såklart helt panikslagen och tänkte att så här, nu dör jag. Den här personen som attackerade henne var våldsam och han höll sig liksom väldigt tyst hela tiden. Men när han väl pratade så lät det inte som en vanlig person, utan rösten lät som Batmans. Alltså du vet, en så väldigt mörk...
Okej, men det är inte så, låter inte som att han har en röstförvrängare. Eller?
Eventuellt så har han det, men det enda hon tänker är bara så här, det låter precis som Batman. Och hur låter han nu då? Typ så här.
Exakt.
Nej,
så.
Inte så.
Alltså,
nej.
Exakt så. Så låter Batman.
Det var inte bara, så
jag visste inte att Batman var med i den här podden.
Nej, men hon
reagerar på rösten liksom.
Jättemycket. Ja. Och den här personen då undrar var hon hade sina smycken. Han rafsade igenom alla lådor och letade liksom för fullt efter någonting som var värdefullt. Han pratade ju konstigt då och väldigt lite, men vid något tillfälle började han prata om Morgans man. Och du vet, var typ så här, you're gonna miss your husband, och du vet så här. Och till slut då så beordrade han henne att ge honom hennes telefon och koden till telefonen. Och i hennes telefon hade hon ett system som liksom kontrollerade alla låsen på huset. Hon kunde stänga av larmet, hon kunde stänga, låsa upp och låsa och sådär. Och även de övervakningskameror som satt runt hennes hus kunde hon styra genom telefonen. Så han liksom höll på att fiffla och ha sig i telefonen, och så hörde Morgan till slut att dörren på baksidan i närheten av hennes sovrum låstes upp. Så han hade liksom tagit sig in i det här systemet och låste upp dörren som var på baksidan ut mot hennes veranda typ. Efter att han gjort det så tog han ett örngott och drog över hennes huvud innan han sen lyfte upp henne ur sängen. Hon var fortfarande bakbunden och helt naken. Han tog med henne ut på verandan, då på baksidan av huset, och la henne i en typ så trädgårdssoffa. Och så sa han till henne så här, ligg kvar här, rör dig inte ur fläcken förrän du hör en bil tuta 2 gånger.
Men gud.
Så hon låg där bakbunden och naken och ser då ingenting, för att hon har också det här örngottet över huvudet, och väntade på att en bil skulle tuta. Men hon hörde aldrig något tut, så hon var alltså helt livrädd. Hon visste ju inte om personen var kvar eller om han hade lämnat, och hennes hus låg tydligen så här väldigt avskilt, så hon visste att det inte var någon som bara skulle råka åka förbi och typ se henne mitt i natten, dessutom på nyårsnatten. Så hon vågade inte göra någonting, utan hon bara låg där och lyssnade och var livrädd. I 40 minuter låg hon där, naken och rädd och bakbunden. Och efter 40 minuter så hörde hon någonting då, men det var inte en biltuta, utan hon hörde steg som kom närmare. Och då fick hon ju panik igen och bara, är han tillbaka? Vad fan händer? Men så hörde hon en bekant röst som sa typ, men älskling, vad har hänt? Och då var det då hennes exman Rod som dykte upp. Han hjälpte henne in, och så ringde han direkt till 911 och berättade vad som har hänt. Och jag har hört delar av det här larmsamtalet, och det är bara så hjärtskärande, för han så här rapporterar in vad som har hänt eller vad han har hittat och ber dem komma, samtidigt som man hör henne i bakgrunden. Så bara, du får inte gå någonstans. Hon är så här, så rädd verkligen. Så det skickas då poliser till platsen, och de, du vet, ska förhöra eller höra Morgan om vad som har hänt och se om de kan hitta några spår. Det som de bara är det första som de tänker på, så här, hur kommer det sig att hennes exman bara råkade komma förbi? Varför var han där? För att, som sagt, hennes hus låg väldigt avskilt. Det var inte
det
så att man bara
i natten körde förbi.
Nej, exakt. Så det är en av de första grejerna de säger. För han möter typ dem på uppfarten. Och då är han bara så här, vi har väntat på er typ. Och är ganska otrevlig. Och de är bara så här, vad gör du här ens? Men han hade då ett svar på den här frågan. Han berättade att han hade legat i sin säng hemma i sin lägenhet. När det plötsligt knackat på hans fönster. Och det var inte bara någon som knackade, utan han kunde också, det var liksom någon som så här viskade och talade väldigt otydligt. Men han lyckades uttyda att personen som knackade och viskade utanför hans fönster på nyårsnatten sa Morgan.
Okej.
Typ så.
Ja.
Mm. Och det här hade ju gjort honom bara så här, vad fan var det här? Är allting bra med henne? Så han hade då försökt ringa till Morgan. Och när hon inte svarade så hade han blivit orolig. Och då kört dit för att liksom kolla till henne.
Mm.
Trots att de var skilda så hade de ändå varit ihop i 20 år. Och han brydde sig liksom väldigt mycket om henne. Så han hade då bara raceat bort. Och där hade han då hittat henne efter den här fruktansvärda attacken.
Mm.
När polisen kom till Morgans hus så var hon, eller hade hon fortfarande ett av de här buntbanden kvar runt handleden. Hon var blåslagen och chockad och livrädd. Hon var rädd att han var kvar i närheten eller att han skulle komma tillbaka, alltså den person som attackerat henne. Hennes bror och pappa hade kommit dit på platsen och Rod var ju där, så hon var inte ensam, men hon var fortfarande liksom såklart väldigt, väldigt upprörd. Polisen ville prata med Morgan i fred, så medan de pratade med Rod utanför huset så fångade de upp Morgan och var så här, kom, vi vill prata med dig liksom i en rum så att inte du blir störd av allt som händer typ. Mm. Så fort de har satt sig ner i ett separat rum så berättar hon att hon var helt säker på vem det var som hade attackerat henne och att det då var hennes exman Rod. De hade, alltså det är så jävla, det är så jävla läskigt. De hade ju då skilt sig ett knappt år innan, eller så här, de hade separerat ett år innan och skilsmässan hade gått igenom typ i början på december. Så de hade egentligen bara varit skilda i typ ett år. Och det var ju efter flera år av en jättedålig relation. Och det var inte bara det att han var otroligt avundsjuk på Morgans framgång, utan han hade uttryckt det på det absolut värsta tänkbara sättet, den här avundsjukan då. När barnen fortfarande bara var småttingar, runt 2 år, så hade Rod för första gången slagit henne. De hade varit på en fest med flera vänner och så hade de börjat bråka om någonting. Och när de var ensamma igen så hade han misshandlat henne ganska rejält. Efter att det hade inträffat så ringde Morgan till sin pappa och bad honom att komma och hämta henne, vilket han ju gjorde, bara kom rusande liksom. Men Rod kröp inte till korset och bad om ursäkt för det han hade gjort, utan han ringde till Morgan, till Morgans föräldrar, till hennes vänner och sa att anledningen till att Morgan hade skadats på grund, eller på det här sättet, var på grund av hennes egna beteende. Han berättade att hon hade druckit, blivit våldsam, gått på Rod och att han liksom hade varit tvungen att fysiskt, du vet, brotta ner henne och hålla tillbaka henne för att hon var helt
galen.
Out of control liksom. Mm. Exakt.
Oh.
Ja, nej, det är så frustrerande. Och han var så övertygande så att alla liksom tror på den här historien, inklusive Morgan hennes. Själv började så här, det kanske var så att det var mitt fel att vi bråkade liksom. Och det här var bara början, för han fortsatte misshandla henne både fysiskt och psykiskt och han begick sexuella övergrepp i hemmet och hela tiden fick han henne då att tro att det var hennes fel. Du vet, det var han som började alla bråk, det var han som var ett riktigt asshole.
Han är så manipulerande.
Han är så manipulerande och gaslightar henne på ett sätt som är, du vet, så här, helt galet och alla runt omkring henne. Så att hon är bara så här, ja men det är väl mitt fel.
Hon slutar liksom lita på sig själv typ.
Exakt så. Och vid något tillfälle så kastade han sig ner för trappan i familjens hus och låtsades inför deras barn att det var Morgan som hade puttat ner honom. Alltså du vet att han var bara så här, såg ni vad er mamma gjorde? Hon är helt galen. Hon bara, du vet så här, här står vi och bråkar och hon bara puttar mig. Alltså, det är en mardrömssituation.
Fruktansvärt jävla mörker.
Mm. Till slut då så har hon väl insett vad det är som pågår, att det inte är, att det är han som är helt galen, och då arbetat upp liksom mod och styrka nog, eller vad man ska säga, att skilja sig. Mm. Men de hade ju då två barn tillsammans fortfarande, så de fortsatte att ha kontakt med varandra. Och en vecka innan den här liksom hemska attacken på nyårsafton så hade Rod ringt Morgan med dåliga nyheter. Han berättade att han hade varit hos läkaren och fått reda på att han hade bukspottkörtelcancer, som ju är en väldigt dödlig cancer eftersom den liksom ofta upptäcks så sent på grund av diffusa symptom. Så han bad, han var ju jätteledsen och bad om att få komma och prata med henne. Då hade han med sig ett intyg från sin läkare och då flera räkningar från de här läkarbesöken. Och hon, givet då att han var pappa till hennes barn, blev orolig och var så här, men gud, vi måste prata med dina föräldrar och hur ska vi sätta in, vad ska vi sätta in för behandling och du vet sådär. Och han är bara så här, nej, jag vill inte berätta för någon annan än dig. Jag vill bara att det här ska stanna mellan oss. Jag vill att du ska veta om det här. Jag behöver ditt stöd och du vet så. Och så frågar han då om det var okej att han fick bo hemma hos henne på soffan under en vecka, bara för att liksom smälta den här fruktansvärda diagnosen. Och hon var säkerligen inte särskilt sugen på att han skulle flytta in där, men var ändå så här, han är pappa till mina barn, det är klart att jag ska hjälpa honom i den här svåra situationen. Under den här veckan då som han bodde på hennes soffa så tjatade han och tjatade om att de två skulle bli tillsammans igen. Du vet, han var så här, vi måste bara liksom hitta tillbaka till varandra och bla bla, du vet så. Och hon tyckte att det var skitjobbigt. Relationen hade ju varit fruktansvärd och hon hade absolut ingenting. Hon kände sig liksom fri. Så där då, dagen innan nyårsafton, så sa hon så här, jag behöver lite space. Jag kommer bo hos mina föräldrar över nyårsnatten. Du kan under tiden så här, ta ditt pick och pack och flytta hem till dig igen. Så när den här attacken sen skedde så var hon helt övertygad om att det var han. Det var dels mot bakgrund av allt det här jag berättade innan, eller precis nu. Men det var också två saker som hon hade liksom reagerat på under själva attacken. Den person som hade attackerat henne hade ju sen lyft henne upp ur sängen. Och sättet personen hade gjort det på var exakt så som Rod brukade hjälpa henne upp ur sängen när hon väntade deras barn. Alltså du vet att hon kände igen att så här, hans sätt att typ, att det var som att han liksom kände hennes kropp, om du förstår vad jag menar, att så här, upp, alltså, så hon bara, det här känns så bekant. Nej, men det är så jävla obehagligt. Och vid något tillfälle så hade ju den här överfallspersonen sagt, you're going to miss your husband. Och då hade hon svarat någonting sånt, no, not my husband, typ så. Och då var det som att attacken hade lugnat ner sig. Hon uppfattade som att den här personen då lugnades ner när det verkade som att hon då också var orolig för sin exman.
Jag fattar. Oh.
Och sen var det ju då också det här faktumet att mannen som attackerade henne tog sig in trots att det var låst, trots att det var larmat och du vet så vidare. Så det kändes som att personen hade koll på hennes hus.
Ja, också det här med telefonen och
ja,
det här låssystemet.
Den här appen.
Ja, att veta typ hur det funkar och att alltså, vem hade annars kommit på att vara så, ge mig din telefon, öppna den. Alltså så.
Nej. Helt sjukt. Hon har berättat i efterhand att hon var säker på att det var han, men hon var rädd att polisen inte skulle tro henne när hon sa det, eftersom hon då hade levt i en relation liksom, där hennes man, den person som man är typ absolut närmast i livet, under 10 år fått henne att tro att allting som hände henne var inbillning, och du vet, brutit ner henne på ett sätt. Så hon var skiträdd att så här, hon var helt säker på att det var så här, men kommer de att tro mig, eller kommer de typ att tycka att jag är hysterisk, liksom, hur kommer det här landa? Men poliserna bara bekräftar henne och är så här, vi tror att du har rätt, vi tror också att det är han.
Ja.
Och de är så här, han har ju berättat varför han åkte dit, för att det var någon som knackade på hans fönster och liksom sa Morgan. Men då är de så här, men varför åkte du till hennes hus när du visste, eller du trodde i alla fall, att Morgan skulle bo hos hennes föräldrar, eftersom det var det hon hade sagt. Och då var han så här, nej men jag åkte dit på rutin, liksom, det var dit jag brukade åka och sådär. Så lite oklart. De frågade också om de fick lov att kolla på hans telefon, vilket de fick. När de går igenom den här, hans telefon, så hittar de en mapp i telefonen som ligger gömd på något vis. Och jag vet inte om den ligger så mapp i mapp eller om man kan ha några hemliga appar. Men i den här hemliga mappen så hittade polisen bilder, mycket bilder på Morgan där hon var naken och lättklädd, och alla de här bilderna har tagits i smyg.
Oh.
Och utöver det så hade han också tagit bilder på en konversation som Morgan hade med en annan man, så han har typ, du vet, fotat av hennes telefon eller tagit skärmdumpar och skickat vidare till sig. Tack vare de här bilderna så kunde polisen gripa honom och plocka in honom, vilket kändes liksom viktigt att de fick in honom med en gång, för att de trodde att han skulle försöka förstöra bevis eller, du vet, göra någonting om han inte kunde plockas in den kvällen. Så han plockas redan från Morgans hus, bara alltså någon timma efter att attacken har skett, och plockas in och häktas.
Jävlar. Han ringer liksom polisen på sig själv.
Alltså verkligen. Verkligen. Poliserna trodde att attacken på Morgan liksom hade utförts för att Rod då ville dyka upp som en hjälte och rädda henne, och att det då skulle få henne att vilja vara tillsammans med honom igen. Och Morgan bara, jag tror också det. Han vill bara att vi ska leva ihop igen, och han har typ ingenting är för stort nog eller för konstigt nog för honom att testa typ. Så poliserna började leta efter bevis mot honom. De hade ju en väldigt stark känsla, men än så länge hade de inga liksom, fysiska bevis. Morgan hade övervakningskameror runt huset, men det fanns inga filmer kvar från den här kvällen, eftersom att de hade då raderats från appen i Morgans telefon. Det visade sig att den här mannen som hade attackerat henne kommit in genom ett fönster som var bortmonterat, och där då larmet inte triggades om någon kom in. Polisen var helt säkra på att Rod hade preppat för det här när han då bott hos Morgan under den här veckan. Att han, du vet, har sagt, bara okej, men då, så de tror att det här är väldigt genomtänkt och väldigt planerat.
Det är sjukt att han hade planerat så här mycket, och sen så var hans anledning till att han åkte dit att någon hade knackat på hans fönster och med otydlig röst sagt Morgan, Morgan, Morgan.
Exakt. Nej, den biten känns lite väldigt ogenomtänkt.
Efter konstruktion.
Samma kväll som attacken utfördes så fanns det däremot film från övervakningskameror alltså från, hemifrån Morgan, fast tidigare på kvällen. Och då ser man Rod som kommer och lämnar någonting under hennes dörrmatta. Och det han hade lämnat var en check, alltså en bankcheck, som han då hade skickat en bild på till Morgan, och det här var då en check på $56,000, och han hade typ skickat ett sms med den här bilden och skrivit typ så, jag vill att du ska ha alla pengar, du är värd alla pengar. Polisen trodde då att Rod hade åkt dit, lagt dit checken för att han ville säkerställa att Morgan typ skulle komma hem den kvällen och plocka upp den. Checken fanns inte kvar där Morgan lagt den. Alltså vet, hon kom ju hem, tog upp checken. Det finns också på övervakningskameran. Typ himla med ögonen. Sen går hon in, så har hon lagt den då på köksbänken. Den är borta efter att attacken har inträffat. Och den skulle också ha bouncat om hon hade försökt lösa in den. För det visade sig att Rod var liksom... Han hade inte en spänn.
Nej.
Så det här tros bara vara liksom något typ av lockbete hem. Dagen efter attacken gjorde polisen en genomsökning av Rods lägenhet och där hittade de någonting väldigt intressant. De hittade en påse med likadana buntband som använts under attacken. Utöver liksom en hel påse med typ så 30 stycken oanvända så hittade de också en bit av ett buntband som matchade liksom en bit av ett buntband som hade hittats hemma hos Morgan. Så du vet, tänkte att själva så här, huvudbiten, du vet, när man stoppar in plaststroppen, yeah, den hittade hemma hos Morgan och själva stroppen hittades hemma hos Rod. Och kriminalteckningarna kunde konstatera att det här var en liksom exakt match. Det var liksom exakt, de hörde ihop helt enkelt. Hemma hos Rod hittade de också en bok med titeln How to be her hero. Bland sökningarna i hans dator fanns hur förställer man sin röst? Hur länge behöver man strypa någon för att den ska tappa medvetandet? Hur får man sympati från sitt ex? Hur ser ett cancerpatientbrev ut? Och så vidare. Och så vidare. Det skulle då också visa sig att han inte alls hade cancer, utan allting kring hans diagnos var fejk. Han har alltså fejkat ett sjukdomsintyg, han har fejkat läkarräkningar. Allting är bara en scam för att han vill då komma närmare Morgan.
Alltså, den här mannen?
Nej, det är så sjukt. Och när han ställdes till svars för allt det här i förhör på polisstationen så förnekade han allting. Han är väldigt typ så här, svarar väldigt så blasé att du vet, han så här, när de frågar om han har någon sjukdom så är han så här, ah, jag har diabetes. Så bara, har du något annat? Så bara, nej, inte som jag är medveten om. Och när de frågar om den här googlingen, hur man förställer sin röst, så är han så här, bara, ah, men jag har alltid känt att jag inte har en tillräckligt manlig röst, så att jag liksom ville få tips typ. Så han är, och så är han bara så här, det känns som att ni försöker sätta dit mig. Han försöker typ vända hela situationen, men han framstår ju bara som en
idiot. Han försöker manipulera situationen helt enkelt.
Typ, exakt så. Han anklagades för 10 olika brott i samband med attacken på Morgan. Bland annat för då så home invasion, kidnappning, grov misshandel och sexuella övergrepp. Rod fortsatte att förneka att han hade någonting med attacken på Morgan att göra. Det finns ett samtal från häktet när han talar med sin mamma. Och där är han verkligen så här, varför gör hon så här mot mig? Att hon, han är, försöker då såklart manipulera även sin mor att det här är inte sant. Polisen hade ju redan hittat massvis av saker som pekade mot honom och det fortsatte att bara poppa upp saker som pekade mot Rod. Polisen lyckades då härleda de här buntbanden som hittats hemma hos honom till Lowe's, som är, du vet, en sån kedja som säljer typ lite allt möjligt. Och där hittade de då övervakningskameror eller film från övervakningskameror från den butiken där Rod var och köpte de här buntbanden bara 36 timmar innan överfallet. Och det är så intressant med de här övervakningsbilderna, för att det här är ju alltså mitt under pandemin, nyår 2021.
Ja, just det.
Så alla har munskydd i hela butiken.
Såklart.
Förutom han.
Ah, okay.
Så det är så här supertydligt att det är han. För han verkligen bara poppar ut på övervakningsbilderna. Bara, för att du han hade är den enda.
Du hade verkligen möjligheten att maskera dig.
Alltså verkligen, folk hade ju fan dykadräkt på sig inne i USA utan att det var så konstigt. Och till sist då fick också polisen fram övervakningsmaterial från Rods lägenhetskomplex samma kväll som attacken. Och det som de tycker är konstigt är då att man ser inte, det finns inga videos på att Rod lämnar huset efter den här påstådda jättekonstiga knackningen på hans fönster. Men man ser att han kommer tillbaka till sin lägenhet runt 1:30. Och sen lämnar han lägenheten igen efter bara 4 minuter. Och då har han helt andra kläder, andra skor och han har också en plastpåse i sin hand.
Så det är efter attacken innan han åker tillbaka för att liksom hitta henne?
Exakt så. Så det man tror är då att han har haft de här överfallskläderna i plastpåsen. Ja. De har aldrig hittats, men att han liksom har gjort sig av med dem någonstans på vägen tillbaka till Morgans hus. Så han ska liksom ställas inför rätta för den här attacken. Åklagarsidan är ändå typ så här, ställer frågan till Morgan så här: vill du att Rod ska få chansen att ta en så kallad plea deal, eller vill du gå igenom en rättegång? För att de är ändå så här, en rättegång, han kommer bli fälld troligtvis, men det kommer ta lång tid, det kommer vara jobbigt för att behöva gå igenom allting det här, och om han tar en plea deal så erkänner han sig skyldig och så är vi klara liksom. Och hon går med på det, eller hon är så här: ja, jag ser gärna att vi gör det, så kan jag försöka lägga det här bakom mig. Och han är jättesnabb på att ta den här plidilen. Han erkände sig skyldig till 14 åtalspunkter som var kopplade både till attacken på Morgan och de här fotorna som han hade tagit på henne utan lov. Han dömdes till 70 år, där han då behöver avtjäna 25 av de här 70 åren i fängelse, och sen så får han då de resterande 40 är så villkorligt frigivna.
Men ändå, det var ändå en rejäl jävla dom alltså.
Ja, jag vet. Alltså den här historien. Och Rod ville till en början i alla fall, och kanske eventuellt även nu, inte ta emot några besök från någon. Hans mamma har försökt komma dit, men han vill inte träffa någon. Han lever väldigt ensamt och isolerat och är ganska sjuk också i diabetes typ 2. Men han avtjänar i alla fall nu sitt straff som han ju typ ganska precis har påbörjat.
Ja, just det.
Morgan, hon arbetar med att gå vidare med sitt liv. Hon fokuserar mest på deras två barn och hennes bolag. Och så ägnar hon också mycket tid till att försöka hjälpa personer som är i liknande situationer som hon själv varit i.
Alltså,
nej, alltså det här är...
Jävla kvinnan alltså. Fy fan. Mm.
Det är så sjukt.
Att bara att veta den här insikten att man har typ så här skaffat barn och levt med en person...
Så länge.
Och det är ju just
alltså, de träffades när hon var 14. Ah.
Just den här, liksom, det här gaslightandet. Att få någon att liksom tvivla på hela sin världsbild typ. Och sig själv. Att man litar på en annan person. Man blir så manipulerad att man litar på den andra mer än vad man litar på sig själv typ. Är så jävla obehagligt alltså.
Jag vet, det är så jäkla sjukt.
Hur fan?
Ja, och jag har lyssnat på en podd där hon är intervjuad. Mm. Och hon är så... Alltså det är... Jag vet inte, det är bara så... Hon är så modig tycker jag, som bara pratar om det så öppet. Såklart hon ska göra det, men liksom bara tänk så här... Tänk att utstått det, det här.
Ja, och så nyss med.
Ja, så nyss.
Uff, vilken jävla historia.
Jag vet. Jag har läst flera artiklar på CBS News skrivna av Nicky Batiste, Michael Luftus och Annabelle Allen. Och så har jag läst en artikel på The Independent skriven av Andrea Cavalier. Och så har jag lyssnat på ett avsnitt då av 48 Hours där Morgan är intervjuad. Jag har lyssnat på ett avsnitt av en podd som heter True Crime Psychology and Personality. Och sen så har jag lyssnat på ett avsnitt av podden Till Death Do Us Part. Och så har jag läst en artikel på Fox Atlanta skriven av Randy Travis. Och sen, den här har jag inte sett, men jag ska ändå slänga ut den där, för det finns då en film som är baserad på Morgans historia som heter Gaslit by My Husband.
Mm. Tydlig titel.
Verkligen.
Tack snälla Anna, det där var starkt alltså.
Jag blev helt drabbad av det. Alltså, för det är någonting med allting. Alltså dels själva attacken, att det måste vara typ det värsta som kan hända i ens liv, att bli överfallen i sitt hem. Och sen att det visar sig vara ens jävla exman.
Ja, där att han kommer tillbaka och... fan alltså.
Helt sjukt.
Helt jävla sjukt. Tack snälla för att du berättade.
Tack själv. Och tack för att du lyssnade.
Och tack till er andra som lyssnade också. Och tack för att ni är med oss ända in i 2025.
Helt underbart ju.
Helt underbart. Vi hörs igen som vanligt nästa vecka. Ha det bra. Hej då!
Podplay, en del av